Under hela hösten så har jag levt med en strof som har gjort sig påmind gång på gång, som jag har vänt och vritt på. Vad betyder det här egentligen? Det är ända sedan vi firade vårt 25-årsjubileum som den första strofen i vår församlingsordning drabbade med full kraft. Flera år efter att vi antog församlingsordningen. Och ni som har varit med ett tag kanske vet vad det står på den första raden i vår församlingsordning. Men om du inte vet det, så kan jag tala om att där står det att vi vill vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Smaka på de orden. Vi, alltså Johanneskyrkan, gemenskapen här, vill vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Och jag har tänkt, hur kan vi vara det? Och idag skulle jag vilja utgå ifrån en berättelse som är ett konkret uttryck för vad som händer när det skapas den platsen där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Där Zacchaeus möte med Jesus förvandlar hans liv och samtidigt blir, vad jag skulle säga, ett dubbelt tilltal till oss. Både det här att öppna oss för Guds barmhärtighet, men också att visa andra barmhärtighet. Ytterst en berättelse om att möta Guds barmhärtighet och att visa Guds barmhärtighet. En inbjudan att vara den platsen där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Och även om det här är en välbekant berättelse, så sa jag faktiskt idag att jag tycker vi ska lägga ut biblarna på borden. Kommer inte ha några slides överhuvudtaget på väggen. Och det är inte för jag har varit slö, utan för jag tänker att vi läser ur bibelordet Lukas 19. Ur de analoga biblarna. Har du inte någon inom räckhåll så är det helt okej med en digital version också. Så länge du inte går in och läser annat under tiden. Gud ser dig. Nej. Nu antyder jag en skev gudsbild som jag hoppas ni har överseende med. Lukas 19, från vers 1 till och med 10. Jag tänker, det gör någonting med oss. Alltså, det här är Guds levande ord. Vi har läst den här texten många gånger förmodligen. Men vi läser den uppmärksamt. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och rädda det. Amen. Alltså, i den här berättelsen är det ju helt uppenbart så att Zacchaeus får möta Guds barmhärtighet. Och det får stora konsekvenser. Och Jesus själv utbrister: idag har räddningen nått detta hus. Så vad vet vi om Zacchaeus? Efter för många av oss åratal i söndagsskola och genom predikningar så borde vi väl kunna den här mannen rätt så väl. Och då kanske du vet vad namnet betyder. För det visste nämligen inte jag när jag började grotta i den här texten. Men du kanske gör det. Ja. Om du inte vet det så betyder det rättfärdig. Det är lite intressant. Zacchaeus betyder rättfärdig. Men det vi vet är att han var ju personen som andra älskade och hatade. Inte för hans rättfärdighets skull, utan bland annat för att han var rik. I alla tider så har rikedom väckt andra människors missundsamhet och avundsjuka. Vi är ju inte sådana, men alla andra brukar ju lätt bli avundsjuka på andra som har mer än en själv. Och kanske, om vi ska vara ärliga, så finns det något triggande i just det där. Men dessutom, alltså Zacchaeus var inte bara rik, han var dessutom korrupt. Han utnyttjade sin position till sin egen fördel. Han var chef över tullindrivarna, får vi veta. Det betyder att han tjänade pengar på de som tjänade pengar på sina landsmän. Och i detta gick ockupationsmaktens ärenden. Ja, men ni hör. Alltså de som han egentligen skulle alliera sig med. De hade han indrivare som skulle driva ut pengar. Och sen tjänade han själv på det. Inga bra poäng om man ska bli populär i ett samhälle. Samtidigt skulle jag säga att han var en gåva till sin omgivning. Jag tror inte hans omgivning tänkte på det sättet. Men genom att Zacchaeus fanns så kunde de allra flesta känna sig lite bättre. För så omoralisk, så lågt som Zacchaeus har i alla fall inte sjunkit. Och så fick han bli den där sociala räddningsplankan. Det är tacksamt att ha någon som man kan trampa neråt på. Och det här att han var korrupt, det gjorde att det var lättare att rättfärdiga sin egen avundsjuka. Att övertyga sig om att det fanns minsann moraliska skäl. Alltså han är ju moraliskt förkastlig, därför är det helt rätt att jag tar avstånd från den här mannen. Och så kunde jag bortse ifrån att jag hade mindre klädsamma motiv dessutom, som avund och missundsamhet. Att han dessutom var liten till växten gjorde att man rent bokstavligt kunde se ner på honom. Så återigen, Zacchaeus var en man som andra älskar och hatar. Själv borde han rimligtvis ha varit väl förtrogen med vad det innebär att känna skam på att inte möta andra människors barmhärtighet. Och jag tänker att det måste påverka självbilden och hur man agerar mot andra. För det är svårt att inte påverkas av hur andra människor ser på en, särskilt om de ser ner på en. Och det kanske bara förstärker de mörka sidor som man har i sig. Sen det där att han var liten till växten, vi tänker ju lätt att det var därför han inte kunde se Jesus när han kom på besök. Och det var klart en bidragande faktor. Men om det nu hade varit så att han var accepterad av sina medmänniskor, att han var omtyckt, att man hade haft goda relationer, gott anseende, då vågar jag påstå att det här inte hade varit ett problem. Ja, men du, självklart, ställ det framför mig, du kommer ju inte skymma i varje fall. Alltså, men det är klart att du ska se också. Men så var det inte, och det visste han om. För sånt där vet man. Men trots det så ville Zacchaeus se vad det var som hände. Han hade hört talas om den här mannen Jesus och han ville se, vad är det frågan om? Däremot ville han inte bli sedd. Så han gömmer sig där uppe i ett träd. Och slipper därmed alla nedsättande, dömande blickar. Och ändå så var det just det han blev. Sedd. Men av Jesus. Och i mötet med Guds barmhärtighet så är det tydligt hur han skyndar sig ner. Och han gör det med glädje. Kanske ska stänga dörrarna där nere så vi inte pratar i stereo. Jag tänker så här. Att genom Zacchaeus reaktion när Jesus tilltalar honom så visar han att han egentligen inget hellre ville än att bli sedd. Inte av dömande blickar, men av barmhärtighet. För mötet med Jesus, det var en inbjudan till honom att komma hem. Berättelsen om Sakaios möte med Jesus, den påminner mig om en gammal enkel sång. Ni må kalla mig sentimental, men det är en sång som jag alltid haft jättesvårt att värja mig emot. Det är Göte Strandsjös gamla visa med just den titeln, att komma hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag får vara ett barn i Guds hem. Den där känslan av hemkomst som gjorde att den på förhand dömde Sakaios, skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. För det fanns en plats i Guds stora rum där han fick möta Guds barmhärtighet. En plats som väntade på honom. I mötet med Guds barmhärtighet så insåg han sitt sanna värde. Han bjöds in i en ny gemenskap, ett nytt rike där han inte längre definierades av allt sånt som han hade gjort eller som andra människor hade klistrat på honom. Precis som Andreas var inne på här i början av gudstjänsten, där Jesus själv fick höra från himlen innan han hade gjort något endaste mirakel, innan han hade börjat sin offentliga tjänst, innan han hade hunnit bli någonting i andra människors ögon, så fick han höra orden uttalas över sig: du är min älskade. På samma sätt finner också vi vårt hem och får vårt sanna värde i mötet med Guds barmhärtighet. Och det fina med den här berättelsen, det som jag kallade för det dubbla tilltalet, det är att berättelsen om Sakaios, den visar hur barmhärtighet inte bara är någonting som man tar emot, utan hur det också föder barmhärtighet. Sakaios möter Guds barmhärtighet genom Jesus, och hans gensvar, det blir att utropa: hälften av vad jag äger, Herre, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ja, då ska jag betala igen fyrdubbelt. Och det är då Jesus utbrister: idag har räddningen nått detta hem. Han möter barmhärtighet och han visar barmhärtighet. När Jesus kommer till Jeriko så är han på gång att slutföra sitt uppdrag. Han är på väg mot Jerusalem och ändå väljer han att göra ett stopp i staden Jeriko. Och det han gör, det provocerar omgivningen. Varför väljer Jesus att lägga tid på den person i den här stan som andra väljer att se ner på? Hur tänker han och vad gör han? Jo, han bjuder hem sig själv till Sakaios. För han vill vara med honom. Och det här är viktigt. Det här är jätteviktigt. För det är genom Jesu närvaro som Sakaios möter Guds barmhärtighet. Att Jesus blir närvarande i hans liv. Jesus talar inte om Sakaios. Vänder sig till folket: ser ni den här mannen som sitter här? Och så pratar han om. Han gör inte det. Han talar med Sakaios, men framför allt, han visar att han vill vara med Sakaios. Idag ska jag komma hem till ditt hem. Och det är helt avgörande. Ser man hur det ser ut idag, i den tid vi lever, så är det omöjligt att undgå alla polariserade samtal, diskussioner som förs både i kyrkan och utanför, ofta i det digitala rummet. Debatter, ändlösa diskussioner. Det talas ofta om andra. Ibland så talas det med varandra, och inte sällan i syfte att tala om att jag har rätt åsikt och du måste inse att du har fel. Men det är väldigt sällan som vi faktiskt är med varandra. Särskilt när vi tänker och tycker olika. Det jag trotsar konventioner och aktivt väljer att möta den som radikalt har en annan åsikt än vad jag själv har. Inte främst för att diskutera, utan för att mötas öga mot öga. Att vara med varann. Där vi visar varandra barmhärtighet. Och i detta också öppnar oss för att möta barmhärtighet. Fast är det inte lite väl romantiskt eller naivt att ha den föreställningen att vi ska bli någon slags världssamvete som agerar och gör helt rätt för att på något vis kanske skaffa några pluspoäng? Jag vet inte. Men det är helt klart en smal väg att gå. Eftersom den blottar vår egen sårbarhet. För det är inte självklart att alla vi visar barmhärtighet kommer att visa barmhärtighet tillbaka. Men när det sker så blir det ett vittnesbörd om ett annat rike där Guds vilja faktiskt på riktigt får ske på jorden så som i himlen, så som han vill. Ett sådant konkret exempel som har gripit mig, det utspelade sig på bokmässan i Göteborg för, jag vet inte, jag tror det var 2013. Göran Skytte, känner ni till honom? Författare, debattör, programledare, mycket. Han och den förre ärkebiskopen K.G. Hammar försonades inför öppen ridå på bokmässan 2013. Bakgrunden var att de under 90-talet hade byggt upp en god relation. Jag vill minnas att Skytte hade K.G. Hammar som gäst i ett av sina tv-program och där någonstans så fann de att de hade mycket gemenskap och de hade ett väldigt gott utbyte som ledde till en vänskapsrelation även utanför programserien. Men med årens lopp hade den där relationen blivit allt mer ansträngd. Bland annat så hade Göran Skytte blivit allt mer kritisk mot ärkebiskopens teologiska hållning. Och det gjorde att allt fler hårda ord utväxlades mellan dem, inte sällan i media. Från att ha varit vänner så bröt de kontakten helt. Hej Rebecka. Men där på bokmässan i Göteborg 2013, där Göran Skytte hade fått frågan om han hade några fiender och om han bad för dem, så kom K.G. Hammar fram till scenkanten efteråt. Och han hade tårar i ögonen. Han frågade: vill du bli del av min botgöring? Och Göran Skytte har beskrivit hur han plötsligt kände en ömhet för sin broder. De omfamnade varandra, nära, tätt, gång på gång. Och Göran Skytte viskade i K.G. Hammars öra: gjorde jag dig så illa? Och till slut rann även tårarna ner för Göran Skyttes kinder. Mitt där i folkvimlet på bokmässan så stod de båda där och tycktes helt och hållet tappa bort begrepp om tid och rum. Och det var inte bara de själva som var tagna av den här stunden. Det skrevs om det både i kvällspress och i kristen press. Och Inger Lundin, som då var förlagschef på Libris, stod nära in till och hon rapporterade att det var fantastiskt att se. Tron är på riktigt. Förlåtelsen är på riktigt. Och det är det handlar om. Det här fick bli ett konkret, riktigt exempel på när två människor visar varandra Guds barmhärtighet och i detta också öppnar sig för att möta barmhärtighet. Och ja, det är en smal väg att gå. Det är inte en säker utgång. Alltså Göran Skytte hade kunnat backa och sagt att sådär lätt får du mig inte. Vi har mycket att reda ut innan vi kan börja tala om försoning. Men han gjorde inte det. Och det är inte konstigt att vi ofta väljer en bredare väg, en säkrare väg. När vi som i dagens berättelse väljer att kollektivt betrakta den andre som den moraliskt förkastliga människa som det kanske faktiskt är många i flera stycken. Och bara nöjer oss med att konstatera han är en syndare. Och genom detta varken visa eller möta Guds barmhärtighet. Det står att folk muttrade förargat att Jesus har tagit in hos en syndare. Och i sak hade de rätt. Zacchaeus var en syndare. Och Jesus hade tagit in hos honom. Problemet var ju att de genom sitt sätt att agera hade avslöjat hur de själva hade dragit en tydlig gräns för Guds barmhärtighet. De talade om Zacchaeus. Kanske att de hade talat med Zacchaeus. Talat om vilken misslyckad människa han var och vad han borde göra istället. Men med största säkerhet hade de aldrig varit med Zacchaeus. Kanske för att de själva inte hade fattat att de också var syndare. I djupt behov av frälsning. Och att Jesus längtade lika mycket efter att gästa deras hem. Men också att de skulle öppna upp och gästa andras hem. För om inte Jesus hade gästat Zacchaeus den här dagen så är det rimligt att tänka att han kanske aldrig fått möta barmhärtighet i det sammanhang där han befann sig. Så när vi i vår församlingsordning talar om att vi vill vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet så spelar det egentligen ingen som helst roll. Så länge det bara tillåts att stanna vid en fin formulering som saknar verklighetsförankring och inte omsätts i praktiken. Och det säger jag inte för att vi ska ha dåligt samvete. Men talet om den platsen gör det tydligt att det här handlar om något konkret, att vara en plats. Där vi i mötet med Guds barmhärtighet inbjuds att vara en plats där vi ser på varandra och andra på ett förnyat sätt. Där berättelsen om Zacchaeus påminner oss om vad det innebär att komma hem. För Jesus inbjuder oss att komma hem. Men också vad denna hemkomst vill väcka i oss. Jesus säger, skynda dig ner. Idag ska jag gästa ditt hem. Och jag ber till Gud att Johanneskyrkan ska få vara en sån plats. Där vi får förundras över hur fler och fler människor, olika oss själva, får möta och visa Guds barmhärtighet. Så låt oss be. Himmelske Fader, lär oss att känna igen din barmhärtighet i det som är våra liv, i det som är vår vardag, nu när vi står på tröskeln inför ett nytt år. Och jag ber att vi i vår tur ska kunna visa varandra och andra samma barmhärtighet, där vi alla, var och en, får inbjudas till att förenas med Jesus som har hans intressen i världen. Han som har kommit för att söka efter alla oss som var förlorade och rädda oss. Han som inbjuder oss att komma hem. Vi ber att vi som din kropp i den här staden genom den heliga andes närvaro ska få vara en plats där alla slags människor får möta din barmhärtighet. Och att vi om och om igen i tider som kommer ska få förundras över hur räddningen får komma till denna plats genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.